Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Ja, varmt välkomna ska ni vara denna fredag till USA-podden avsnitt 744. Det är den 22 maj. Klockan är snart 3:15. Gina Lindberg i Washington. Halloj!
Halloj, god morgon!
God morgon. Simon Isaksson i Austin.
Stämmer. Hej, hej, hej.
Hej! Idag är fortfarande Trumps utrikesminister Marco Rubio i Helsingborg för NATO-möte. Gina, vet du om Marco Rubio tyckte om Sundets pärla?
Det måste han ju ha gjort. Jag menar, Helsingborg en försommarmorgon i maj, what's not to like? Jag utgår från att han gillar Helsingborg.
Mm. Man har ju kunnat se på sitt Instagram att rapsen blommar.
Ja, då så. Då är saken klar.
Mm. Sverige hemma helt enkelt. Marco Rubio gillar oss, det slår vi fast utan att veta. Okej, vi ska återkomma till det här NATO-mötet om en liten stund. Men precis som Marco Rubio kanske har tankarna mer på Kuba just nu faktiskt, så har även vi det. För i onsdags kväll då presenterade USA ett åtal mot den förre ledaren och också Fidel Castros bror Raúl Castro. Så här lät det, och det är tillförordnade justitieminister Todd Blanche som pratar.
Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals.
Ja, Simon, vad är det Raúl Castro åtalas för?
Han åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och själva misstänkta brottet, det skedde 1996, alltså för 30 år sedan, när det kubanska flygvapnet sköt ner två stycken små civila flygplan som var ute på ett slags rutinuppdrag som de brukade vara mellan Florida och Kuba, i jakt på att kunna hjälpa folk som är på flykt från Kuba till USA. Och i den här nedskjutningen så dödades fyra stycken ombord på de här civilflygen, varav tre amerikanska medborgare. Och det här väckte väldigt starka reaktioner i USA, särskilt bland exilkubaner i Florida, när det hela hände. Men först nu då så åtalas Raúl Castro, som vid den tiden var Kubas försvarsminister, och fem andra personer också för de här nedskjutningarna, som enligt åtalet då var på internationellt vatten och utan att kubanska militärflygen varnat de här civila små flygplanen innan man besköt dem.
Mm. Det här med att det kommer åtal nu, Gina, många drar ju paralleller då till Maduro och Venezuela, för även Maduro åtalades ju av USA och sen kom den militära operationen.
Precis, det är många som jämför med Venezuela-processen, och där var det ju först militär upptrappning från USAs sida runt Venezuela, och sen kom de där anklagelserna mot Nicolás Maduro. Och så gick USA in i den här militära och polisiära operationen och tog Maduro till fånga. Och nu har man ju åtalat honom vid en domstol i New York. Och nu kommer det här åtalet mot Raúl Castro. Och Todd Blanche, alltså tillförordnade justitieministern, han säger att målet är att Castro ska ställas inför rätta i USA. Han säger inget om hur det ska gå till, hur ska Raúl Castro tas hit om man planerar en liknande attack som mot Maduro. Men det är ju helt klart den signalen som Todd Blanche och Trump-administrationen vill sända. Det vill säga att USA skulle kunna gå in och tillfångata Raúl Castro. Vi har gjort det förr, vi kan göra det igen. Och vissa säger att det finns inga tecken på att USA skulle göra detta. Men det gjorde det ju faktiskt inte med Maduro heller. Där spekulerades det ju mycket om en kommande amerikansk militär attack. Men att det skulle bli en sån där blixtoperation där man slog till mitt i natten specifikt mot Maduro, det kom ju som en överraskning.
Mm.
Och jag skulle tro att Trump-administrationen har väl inget emot att Raúl Castro och kubanska ledningen lever i ovisshet just nu om vad nästa steg är från USA.
Mm. Simon, här i Sverige så är det ju fullt fokus på NATO-mötet i Helsingborg. I USA är ju inte det i samma fokus direkt, utan där handlar ju mycket just nu om Kuba. Och Politico skrev i veckan att Washington förbereder en militär invasion. Vad var det för uppgifter de har?
Ja, det finns uppgifter till tidningen från en militär källa som de beskriver har god insyn, som säger då att USA tröttnat på att pressa Kuba ekonomiskt utan särskilda eller några framgångar, och att man nu då börjar förbereda olika alternativ på militära attacker, och det sträcker sig från ett riktat mindre angrepp där man ger sig på en eller ett par personer, typ ett gripande av Castro till exempel då, till mindre flyganfall för att skrämma regimen, eller till större angrepp där man skulle till och med gå i land med soldater för att störta styret. Ingenting är ju klart än såklart. Det här är alternativ som tas fram enligt källan. Det behöver inte betyda att Trump kommer godkänna något av dem. Men att det har börjat förberedas för något, det är ju tydligt enligt den här artikeln. Den här källan säger att, som en detalj i det hela, att Trump-administrationen vill undvika ett nytt grisbukten-fiasko.
Mm.
Och därför så har man uteslutit i alla fall i planerna att använda exilkubaner vid något slags angrepp.
Mm. Samtidigt så spelade president Trump ner hotet om en militär invasion i förrgår när han fick frågor från pressen.
Mr. President, should we expect any escalation here, or should they expect anything?
Yes. No. No, you won't. There won't be escalation. I don't think there needs to be. Look, the place is falling apart. It's a mess.
Det behövs ingen eskalering för att det går så dåligt för Kuba ändå. Ungefär det var Trumps besked. Du Gina, det här var ju Politicos uppgifter som Simon drog. Men det går ju så snabbt i spekulationsbranschen i Washington. Vad sägs just nu i huvudstaden om Kuba?
Ja, det spretar ganska mycket i bedömningarna. Det är vissa bedömare som tror på att Kuba är på väg mot en ekonomisk kollaps. Och det är väl det som Trump antyder här när han säger att de håller på falla samman av sig själva, och att en sån ekonomisk kollaps skulle kunna leda till en form av politiskt uppror och politiska förändringar. Och andra bedömare tror på det här att det ändå finns ett hot om amerikansk militär intervention. Det vi ser nu är ju att USA ökar trycket på flera sätt samtidigt. Det är ekonomiskt, det är militärt, det är diplomatiskt. Och vilken väg Trump väljer vet vi inte, men om man tittar på de här olika formerna av påtryckningar som pågår, så är det dels då ekonomisk press, det är sanktioner, det är en oljeblockad som gör att länder som vill exportera olja till Kuba riskerar sanktioner. Sen är det militära hoten som Simon beskrev, och samtidigt ser vi försök från Trump-administrationen att rikta sig direkt till kubanska folket och indirekt uppmana till någon form av aktion. Marco Rubio publicerade ett inspelat tal i förrgår där han riktade sig direkt till det kubanska folket, och vi kan lyssna på det.
El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
Vad sa han, Gina?
Marco Rubio där på klingande spanska, han säger alltså att president Trump erbjuder en ny relation mellan USA och Kuba, men det måste vara direkt med det kubanska folket, inte med den kubanska ledningen, sa han. Och i det här talet så anklagade han Kubas ledning för att vara korrupt. De är skyldiga till att det är de som är skyldiga till att det nu är brist på el och bränsle och livsmedel, sa han. Och så pratade han om att USA kan hjälpa er att bygga en mycket bättre framtid.
Mm. Utrikesminister Marco Rubio, som alltså också talar flytande spanska med sina kubanska rötter. Idag är han i Sverige, men igår, eller då möjligen i natt, hur det nu blir med tiden. När han skulle borda planet till Sverige i alla fall, så sa han så här om Kuba till amerikanska reportrar.
Cuba has always posed a national security threat to the United States. They, by the way, have been one of the leading sponsors of terrorism in the entire region. If there's a threat to the national security of the United States, the president not just has the right, he has the obligation to address that national security threat.
Ja, om det finns ett hot mot nationen så måste den amerikanska presidenten agera. Simon, med Venezuela så menade ju Trump-administrationen att landet och Maduro utgjorde ett hot mot USA mest då på grund av narkotikan. Vad utgör Kuba för hot mot USA?
Ja, det finns lite olika saker som har pekats ut som hot. Vita huset har bland annat sagt att Kuba huserar terrorister och fiender till USA, och att Havannas kopplingar till Moskva och Peking utgör en fara för USA. Även fast analytiker påpekat att beskrivningen av Kuba som ett hot mot USA är rätt överdrivna ibland. Men igår då, innan Marco Rubio gick ombord flyget till Sverige, så kom han med en lite annan förklaring då till varför Kuba hotar USA. Och då är han inne på det här att Kuba är på väg att kollapsa ekonomiskt, vilket Rubio säger att han tror att de kommer göra. Och att det i sig då utgör ett hot mot USAs nationella säkerhet, eftersom det skulle då kunna innebära dels att man har ett kollapsat land väldigt nära sin egen gräns, och att det kommer komma rimligtvis då många flyktingar och med det problem för USA och USAs säkerhet. Så att just bara faktumet då att Kuba är på väg att falla tycker Rubio är nog för att se som ett hot också.
Mm. Gina, alltså, står Kuba ensamt idag, eller har man stöd från någon av sina gamla kalla kriget allierade som Ryssland eller Kina?
Ja, både av Kina och Ryssland, och tidigare också av Venezuela, men det har ju förändrats nu efter att USA slog till mot Maduro. Men Kina och Ryssland är viktiga både ekonomiskt och politiskt för att stötta Kuba, och det märktes ju inte minst nu på reaktionerna efter att åtalet kom mot Raúl Castro, att både Ryssland och Kina var snabbt ute och fördömde det här amerikanska åtalet.
Men du, Simon, Trump har ju hamnat i en ganska krånglig utrikespolitisk situation i Iran som inte alls var den han önskade. Hur ser en eventuell exit-strategi ut om USA skulle agera i Kuba?
Ja, det kan ju bli krångligt även i Kuba beroende på vad USA väljer att göra. Det skulle ju kunna gå att göra någon slags då venezuelansk lösning där man låter regimen sitta kvar, men med en ny ledare som man då bedömer är mer USA-vänlig. Eller så ersätter man då eventuellt hela regimen med något nytt. Då dyker det ju väldigt många frågor upp om hur det ska gå till och vilka det ska vara och så vidare. Och sen finns det ju överlag också många utmaningar på Kuba att lösa som är akuta. Alltså elbrist, matbrist, sådana saker. Så att det är ett stort ansvar som USA tar sig an om man ska rädda Kuba på något form av militärt sätt, så att säga. Och det är ju inte bara, det blir inte bara problem utrikespolitiskt för Trump som Iran till exempel, utan det blir ju problem inrikespolitiskt också, där han ifrågasätts av kritiker. Och redan nu inom oppositionen i USA så finns det ju en bubblande kritik mot Kuba-planerna, där man tycker att snälla Trump, sluta nu. Lägg pengarna och resurserna istället inne i landet, i USA, istället för på ännu ett nytt land, och lös Kuba diplomatiskt istället.
Mm. Kubas nuvarande kommunistledare Miguel Díaz-Canel, han varnade för blodbad i veckan om USA invaderar. Gina, vad menade han då?
Ja, han markerar ju mot USA, och det är ju ganska väntat att han markerar mot det här åtalet och visar att Kuba kommer slå tillbaka om USA invaderar.
Okej, men du Gina, om USA på något sätt skulle få bort kommunistregimen, alltså det skulle väl ändå vara en jätteseger för Trump efter alla de här åren?
Absolut, en jätteseger och en efterlängtad seger hos många, dels exilkubaner som det finns många av i USA, och inte minst i Trumps väljarunderlag så är det ju ett stort stöd för Trump i den här gruppen. Men överhuvudtaget i USA och i omvärlden så skulle det ju välkomnas om den nuvarande ledningen försvann.
Mm. Simon, jag måste bara fråga, i början när vi hörde den här ljudillustrationen från när Todd Blanche presenterade åtalet nere i Florida, då hörde man hur han avbröts av applåder. Det är ju inte så vanligt när någon presenterar ett åtal. Vad handlade det där om?
Ja, han höll den här presskonferensen i Miami i Freedom Tower, som är en symbolisk plats för exilkubaner i USA, som fungerade som en första anhalt för folk på flykt från Kuba till USA på 50- och 60-talet. Och i den här lokalen då så fanns hundratals exilkubaner på plats och lyssnade när Todd Blanche presenterade de här åtalspunkterna. Och ja, som vi hörde tidigare, det var applåder som inte ville ta slut, och det var stående ovationer när åtalet kom. På Kuba har man ju däremot vill att visa upp en annan typ av reaktion av åtalet, såklart. Man kallar åtalet för skurkaktiga anklagelser. Man menar att USA saknar legitimitet för att väcka det här åtalet. och har senaste dagarna med hjälp av makthavare och statliga sociala mediekonton på ön pumpat ut bilden av att Raúl Castro är någon som hela Kuba sluter upp bakom istället och publicerat mycket bilder på honom och tillsammans med brorsan Fidel eller som ung soldat viftandes med kubanska flaggor. Så det är olika bilder här i de olika länderna.
Mm. Gina, finns det en ledare som USA tänker sig ska ta över Kuba?
Ingen som man har pekat ut, men en möjlighet är ju att man försöker med något liknande som i Venezuela, det vill säga att man försöker avsätta toppledaren, toppskiktet, och sen samarbeta med någon som idag finns inom ledningen eller nära ledningen, men som är mer moderat och mer samarbetsvillig och kan förmås att anpassa sig efter amerikanska krav. I Venezuela blev det ju Delcy Rodriguez, vicepresidenten. I Kuba pågår det samtal med personer enligt Trump-administrationen. CIA-chefen reste ju till Kuba nyligen och då träffade han bland andra Raúl Castros barnbarn som också heter Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, och också inrikesministern Lázaro Álvarez Casas. Så att det är några namn som nämns som man för samtal med i alla fall.
Mm. Hörrni, då tänker jag mig att vi går tillbaka och pratar NATO-möte i Helsingborg. Vi har gjort en kort paus, ska jag säga, här i podden för att vara transparent, för att vi ville lyssna när Marco Rubio tog frågor från pressen. Men vi ska höra vad Marco Rubio sa när han talade i förmiddags i Helsingborg.
Obviously we're here to set the groundwork for what I think will be probably one of the more important leader summit in the history of NATO. The president's views, frankly, disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East. They're well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
Ja, Simon, presidenten är besviken. Det var alltså Rubios budskap i Helsingborg i förmiddags. Hur besviken är Trump?
Ja, så Trump har ju sagt under hela våren att han är väldigt besviken på NATO, och det handlar ju om att han inte tycker att de hjälpt tillräckligt med kriget i Mellanöstern, och specifikt så har han ju varit väldigt sur på Spanien och även Italien för de här tillfällena då USA inte har fått lov att använda militärbaser i de länderna. Och Marco Rubio sa också, han hade ett resonemang om det innan han klev ombord planet på väg till Sverige, att det han såg som det allra viktigaste med NATO för USAs del, deras största fördel med ett NATO-medlemskap, är att kunna använda just de här militärbaserna i Europa vid en konflikt. Så när man då inte kan det, då kan man ifrågasätta hela NATO-medlemskapet. Så det var lite med den inställningen som Marco Rubio åkte till Sverige. Nu när vi har hört vad han har sagt efter mötena i Helsingborg, så känns det ju som att tonen ändå har blivit lite mjukare från i alla fall Marco Rubio.
Ja, Gina, alltså Sverige har sällan fått så mycket beröm från en amerikan under de senaste tiden som Sverige fick nu, va, från Marco Rubio.
Ja, precis. Det var väldigt mycket beröm till värdlandet, till Sverige och även till Finland. Han pratade om att när nya länder kommer in i NATO så är det ofta för att de är svaga och de behöver NATO-paraplyet som skydd. Men så var det inte med Sverige och Finland. De har gjort alliansen starkare, sa Marco Rubio. Den här sortens uttalanden har vi ju faktiskt hört både från tidigare Biden-administrationen och från Trump-administrationen. Det har varit konsekvent att man har uttryckt sig på det sättet om just det svenska medlemskapet. Men sen riktar man alltså kritik mot många andra länder i alliansen. Spanien är ju just nu verkligen ett land som får mycket kritik från Trump.
Ja, men tyckte du att när du har hört vad olika ledare och utrikesministrar nu har sagt efter NATO-mötet, tycker du att det finns någon skillnad där, om man bortser från relationen till Sverige som verkar vara god, men liksom de här länderna som USA har haft problem med, som Spanien och Italien och Frankrike?
Nej, relationen mellan Trump-administrationen och övriga NATO är fortfarande väldigt, väldigt spänd och den sämsta relationen på många, många år. Det syns ju tecken på att man diversifierar kritiken från Trump-administrationens håll. Det vill säga att man just pekar ut vissa enskilda länder som svikare och andra länder som får beröm, som Sverige. Men i grunden är det ju samma inställning från Trump som tidigare. Det vill säga, han är väldigt, väldigt skeptisk till NATO. Och det där handlar ju dels om om NATO som organisation, men det bottnar ju också i hans allmänna misstro mot internationella grupparbeten. Han gillar ju inte varken FN eller NATO eller EU eller internationella avtal, utan han vill få till enskilda avtal med länder. Så att det är ju fortfarande grundbudskapet här från Marco Rubio och hela tiden från Donald Trump.
Och jag tycker, och en sån där sak som de också tar upp som kritik mot NATO är ju, som Inna är inne på, det där gruppsamarbetet, men också att de tycker att NATO-länderna lägger för lite pengar och resurser på sin militär. Och på något sätt också under den här lilla presskonferensen nu innan Marco Rubio lämnar Sverige igen, även fast han berömde Sverige väldigt mycket och sa att man har haft liksom bra samtal överlag där nu i Helsingborg, så kommer ändå de här små passningarna, tycker jag man kan höra, från Marco Rubio. Till exempel när det kommer till förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland, då säger Rubio att vi är redo att ta i de här förhandlingarna igen, för det verkar ju som att inget annat land kan eller klarar av att göra det. Så att det är väl vi som får göra det, ungefär den tonen mot andra länder, att de inte har det som krävs för att ta samma ansvar som USA. Och det är lite det också som Trump-administrationen överlag har kritiserat ganska länge nu, att Europa inte har biffat upp sig för att kunna stå emot till exempel Ryssland.
Simon, jag tycker det har kommit lite olika besked under veckan om ytterligare, först kom det ytterligare nedrustning från USAs sida i Europa, och sen kom det besked om 5000 ytterligare soldater till Polen. Alltså, varför kommer det olika besked?
Ja, det är svårt att säga just nu, för det var just Polen också som var i fokus när det handlade om beskedet förra veckan från USA att man skulle stoppa utplacering av 4 000 soldater till det landet. Sen kom Trump i natt med ett nytt besked plötsligt på sociala medier där han sa att det kommer skickas 5 000 extra soldater till Polen, utan att specificera om det är samma soldater som man skulle skicka förut men drog tillbaka, eller om det här är ytterligare 5 000 plus eventuellt 4 000 och så vidare. Så att totala mängden soldater i Polen, det vet vi inte hur det kommer bli med just nu. Men Polen är ju ett annat sånt land som USA gillar och som Trump gillar. Och anledningen till att han skickar de här soldaterna till Polen överhuvudtaget, skriver Trump, är för att valet av president Karol Nawrocki är... Som Trump gillar, att det är en anledning till att man skickar dit soldater. Mm. För att tacka typ för stödet han fått från honom.
Mm. Du Gina, NATO verkar ju sedan en tid tillbaka leva under något slags ständigt hot om att Trump ska ta USA ut ur alliansen. Är det där ett rejält hot?
Det finns ju spärrar mot det i det amerikanska systemet, så det vore juridiskt svårt för USA att lämna NATO. Presidenten kan inte bestämma det på egen hand, utan det krävs beslut i senaten, och där är stödet för NATO generellt större än vad det är i Vita huset just nu. Men även om Trump inte kan göra allvar av det där hotet och lämna helt och hållet, så kan han ju se till att USA mer eller mindre lämnar NATO i praktiken. Det vill säga han kan flytta resurser, han kan ta hem trupper, han kan påverka samarbetet inom NATO. Och han har ju signalerat att USA kanske inte kommer hjälpa länder som inte lever upp till budgetkraven. Så vad händer om Spanien rent teoretiskt skulle behöva NATO-hjälp till exempel? Så att han kommer kanske inte lämna NATO, det kommer han ha svårt att göra. Men han kan som president göra väldigt mycket för att påverka samarbetet och försvaga alliansen om han skulle vilja det.
Mm. Okej, hörni ni, det är helg på gång. Vad ska ni hålla koll på, Simon?
Valspurten i Texas, där man har republikanska sista primärvalet inför då senatsvalet i höst. Där är det ju Ken Paxton som är justitieminister i Texas som står mot John Cornyn som är sittande senator. Väldigt infekterad strid där man har väntat i Texas i flera månader på vem Trump ska ställa sig bakom. Nu har han ställt sig bakom utmanaren Ken Paxton, och det gör att Cornyn desperat nu, noterar jag på tv, kanalerna här pumpar ut reklam om sin egen kampanj i hopp om att ändå lyckas knipa senats vad ska man säga, primärvalsvinsten. Så att det är politiskt drama i konservativa republikanska Texas just nu.
Mm. Gina, och gör mig nu inte besviken vad du ska hålla koll på.
Alltså det är ju långhelg i USA. Så att det är Memorial Day på måndag, en minnesdag för amerikanska soldater som stupat i krig. Så att det kommer vara militärceremonier här på Arlington-kyrkogården. Det kommer vara stor parad här i centrala stan på måndag. Och som vanligt, jättemånga motorcyklister som intar Washington. Det är ju en speciell tradition. Jag brukar ju uppmärksamma detta, att tiotusentals motorcykelfantaster rullar in i Washington med amerikanska flaggor och lädervästar och feta motorcyklar och hög musik.
Gina,
Rolling to remember.
Gina, jag hör din glädje och din entusiasm, men det var inte det här jag tänkte på.
Vad tänkte du på?
Alltså att Don Jr., Trumps son, ska gifta sig och Trump har sagt att han inte är så säker på att han kommer komma.
Nej. Han hinner inte.
Alltså det pappastödet, det tycker jag är dåligt. Man kommer väl ändå på sitt barns bröllop?
Nej, han hade annat att syssla med.
Ja, han sa
a little thing called Iran.
Iran, precis. Men jag vet inte.
Det kanske betyder att det händer något
Men man hoppas ju nästan att det händer någonting med de här förhandlingarna. Så att det är därför Trump inte hinner gå på sitt barns bröllop. Hörrni, tack för att ni var med. Och lycka till där bland motorcyklarna. Kom ihåg att stå på trottoaren, Gina. Producent
Absolut.
Idag var Anna Iversen. Gina Lindberg var med från Washington. Simon Isaksson från Austin. Jag heter Sara Stenholm. Trevlig helg!